Välkomna till Älsklingsboken, podden från Mörbylånga. Och idag ska vi prata med Margareta som sitter bredvid mig och jag heter Sigrid. Och vi ska prata om någonting som vi inte vet vad det är. Så det blir väldigt spännande. Jag har för mig, inte det. Jag har för mig, nu kommer jag på, i Bullerbyn är det så en gång. Lisa och Britta sitter och Anna sitter och leker i en bäck och så kommer pojkarna och så säger de, vad gör ni? Vi vet inte själva vad vi gör, säger de. Och pojkarna säger, ni är inte kloka. Ja, det var en bisak, men så är det med Margareta och mig idag. Vi ska prata om något som vi inte vet riktigt vad det är. Nämligen, vad är det för någonting? Säger det du som kan mest.
Vi ska prata om ChatGPT.
Just det. Och det gör vi därför att Novelix har kommit ut med 4 noveller skrivna av ChatGPT. Och då har vi valt en novell som heter Hemlängtan. Och den har de här då, jag vet inte ens vad jag ska säga, roboten eller chatten eller ChatGPT. Den har fått i uppgift att skriva med Selma Lagerlöfs bok som bas, Kejsaren av Portugalien.
Ja, de hade ju tydligen bestämt sig för att de skulle testa det här. Hur är det nu med AI? Vad kan AI göra för skönlitteraturen? Så har jag förstått när jag har läst på här nu. Och då valde de 4 stycken klassiker som de skulle be AI, roboten, att skriva om. Och det är, som du sa, Kejsarna Portugalien. Så var det Boyes Kalkain, Röda rummet av Strindberg och Doktor Glas av Hjalmar Söderberg. Så att det finns 4 små noveller i en liten box då, som de kallade för Mod och motstånd i en föränderlig värld.
Ja, och det har jag för mig att det var chatten. Eller det var den här, alltså jag vet inte hur man ska säga. Det var den här, jag vill hellre säga att det är en AI-verktyget som valde det namnet. Ja, alltså, eller hur uttrycker man sig? Det låter ju som vi trodde att det var något lite levande monster.
Ja, nej, men vad jag förstår, alltså ChatGPT.
Det är ett dataprogram.
Ja, det är alltså ett verktyg. Ett AI-verktyg.
Så är det.
Så att det är en AI-robot som...
Och AI, det står för artificiell intelligens, eller hur?
Just så.
Ja, vilket betyder konstgjord intelligens på svenska. Alltså det här är ju någonting som det står om i tidningarna hela tiden, men som vi inte riktigt greppar. Och det märker man ju, jag märker ju det, fast att jag har läst nu faktiskt flera artiklar, det låter som jag ingenting kan, men jag har läst flera artiklar plus de här novellerna, så har jag ändå inte något riktigt grepp om det.
Nej, men nej, precis. Det är ju knepigt när man inte riktigt använder sånt här. Men det har ju kommit jättesnabbt, tycker jag. Mm. Som har alla börjat använda AI på något sätt. Och både för text och för bild. Och sen vet inte jag hur de används på annat sätt också. Men AI finns ju överallt, även i industrin. Och det är ju en jättestor förändring som vi är på väg. Jag kan tycka att det känns lite som när vi kommer ihåg när man första datorerna kom. Då kunde man några märken och sen var det några andra. Så är det nu, tycker jag, när jag läste på om de här. Alltså ChatGPT är alltså bara ett av flera sådana här verktyg som man kan ladda ner och som man kan använda för att skriva skönlitterär text på det här sättet, och AI kan göra det. Så jag tänker att det är alldeles i början, och det märker man ju när de nu beskriver Novelix-gänget där, när de skulle göra det här, så fick ju de också pröva lite, rätt mycket innan det blev som de hade tänkt sig. Så jag tror att de där verktygen är väl också lite under utveckling, förstås.
Jo.
Så att det är ju alldeles i början av någonting.
Precis, och där finns det ju de, jag läste någon intervju med honom, Malm, Svenska Akademin, och han sa att det är väl inte skönlitteratur i första hand, men man kan se det som det kanske kan bli ett verktyg för uppslagsböcker och ordböcker och att söka saker. Alltså man håller ju fortfarande på lite efter hur kan vi använda detta och hur kan vi använda det på ett bra sätt. Men jag har ju läst den här novellen nu, Hemlängtan. Det har jag gjort.
Precis. Men flera som gånger. Sagt, ja, och då tyckte de så här, det kan man ju läsa på deras hemsida, Novelix hemsida också, att det blev ju, de fick ju ge instruktioner till roboten. För
den, ja, man ber dem att få någonting.
Ja, precis. Och då ska de fånga upp den där informationen och omvandla den då till att, så att det ska bli det man begär. Och, men de fick ju ge en 6-7 olika instruktioner i olika omgångar för att få ut de här, det är ju inte många sidor det blir, men få ut den här lilla berättelsen då.
Nej.
Så att det skulle bli som de hade tänkt sig. Ja. Alltså, så att det var ju, jag förstår att det verkar vara som man måste vara väldigt noga med vad det är man alltså matar in för data, jo, för att det ska bli det här som de
man kan vill. Man kan ju be den där då till exempel, tala om för mig vad du vet om Selma Lagerlöf. Och ja, då skriver den ju ner det.
Mm.
Och det kan man ju kolla då som är rätt och fel. Men det här, då skulle den ju hitta på något skönlitterärt.
Ja, och då är ju något annat.
Det är ju någonting helt annat. Och det är väldigt spännande tycker jag. För att om jag får säga, ska vi säga något? Om jag ska säga någonting, när jag läste den här novellen första gången. Då tänkte jag att ja, men det här är som en sån här text som är skriven om en elev som går en jätteduktig elev i slutet av mellanstadiet eller början på högstadiet eller i högstadiet, men sån här lite fantasilös duktig men präktig rätt upp och ner. Så tänkte jag efter första gången.
Ja, men så,
jag läste det.
Ja.
Sen tänkte jag om lite. Men jaha. Det var mitt första intryck som gammal lärare.
Ja, just det. Du som gammal lärare så ser du väl direkt. Men jag tänkte också att den var väldigt... Jag tyckte det var som att läsa ett referat av en bok. Där man saknar liksom allt som har med känslor att göra. Eller liksom någon konstnärlighet. Eller det är liksom en redogörelse rätt upp och ner.
Mm.
Liksom baksidan, en väldigt lång då baksidestext på en bok. Det här handlar boken om.
Mm.
Och så, okay. Ja, jag tyckte det var... Ja, det var... Men det var ju... Språkligt så var det ju inte något större fel på det.
Nej, språkligt.
Utan det var, men det var ju inte någon... Det var absolut ingenting som man kunde gripa tag i. Men den berättelsen som de fick ut där... Den skulle ju någon kunna ta tag i, någon, alltså en författare ta tag i och göra en riktigt bra berättelse av, fylla ut med allt som behövs. För den är ju en, det handlar ju om, så kejsarna Portugalien handlar ju om Janis Krolycka som får sin dotter och som han blir så väldigt förtjust i och som åker till stan och hon blir gammal. Eller ja, gammal, men alltså gammal nog, 18-årsåldern, åker till stan för att tjäna pengar för att föräldrarna ska kunna betala skuld.
Mm. Sitta rände.
Ja, sitta rände, ja. Och hon blir prostituerad och kommer inte tillbaka. Och Janis Krolycka, han blir ju så olycklig så att han går liksom in i någon galenskap och tror sig vara kejsare. Och då måste ju hon vara en kejsarinna och så... blir ett väldigt olyckligt slut när hon kommer hem, dottern kommer hem och pappan blir jätteolycklig och han springer rätt ut i vattnet och drunknar och dör. Men den där berättelsen, då vill de tydligen ha någon annan sorts berättelse, för det handlar ju också då om dottern som ska tjäna pengar, men hon tar med sig mamman in till stan,
till Malmö.
Ja, Malmö av alla ställen. Ja.
Det måste hon jobbar på fabrik och hon blir så duktig och tjänar pengar.
Ja.
Hon blir liksom förman och mamman är där. Men då går pappan, Janis Krolycka, då går han hemma och super.
Mm.
Och så får hon åka hem och ta hand om honom och så småningom blir allting bra. Och hon träffar en pojkvän som de gifter sig med, Erik heter han. Men det är så lyckligt som man starknar. Men det är helt känslolöst.
Ja, det är helt känslolöst helt beskrivet. Känslolöst. Och det... jag menar, om man kunde få någon författare som kunde lägga in lite känslor så skulle det kunna bli en väldigt spännande berättelse. Men det är också typiskt att det blir ett lyckligt slut. För det säger... Berättar de här Novelix-människorna då. Det är tydligen så att de här roboten, AI-robotarna, de är inne, de är mer för att det ska vara Hollywood-slut. Lyckliga slut. Så de fick ju jobba lite på att det skulle bli åtminstone lite, inte bara bli lycka allting. För de gillar liksom, ja, var de nu hämtar sin information så blir det liksom, ska det vara lite mer Så den här...
Det som hände med mig när jag läste den här, läste om den då, läste på tre gånger, det är att jag började tycka att den var lite otäck, den där AI-skrivna. Det kändes som någon, jag vet inte, någon propagandatext. Och då tänkte jag att det skulle vara rätt intressant egentligen att läsa den här fortsättningen på Karin Boyes kalokainbok.
Ja, ja.
Vem skulle passa bättre? För att Kejsarna Portugalien, den har vi pratat om i en tidigare avsnitt i podden. Mm. Nu kommer jag inte ihåg i huvudet vilket nummer det var. Mm. Men den finns där. Och då pratar vi ju ganska ordentligt om den. Och det är för mig en bok som den ligger väldigt nära hjärtat för mig. Och där vi just poängterar det här att det är flera korta kapitel. Man kan läsa kapitlerna en och en. Och det händer så hemskt mycket. Och man får en sån stark bild av många människor. Och det sammanhang som är mellan olika människor. För Janis Grålycka är i och för sig. Han mår dåligt när doktorn har försvunnit. Men han har också väldigt mycket stöd i byn och i bygden. Mm. I den här novellen där är alla människor beskrivna precis iskallt, en och en.
Mm.
De gifter sig visserligen och lär vara lyckliga, står det. Men ja, det är väldigt...
Men alltså, ja, den här Kejsaren av Portugalien, det var ju en bok man läste. Eller jag vet att det var min fröken i... Ja, det måste ha varit mellanstadiet då hon läste den för oss. Och det var ju någonting som man fortfarande kommer ihåg. Man blev så gripen utav detta. Den där hemlängden blir man inte då gripen utav på något sätt. Och det är ju för att den är, som du säger, så iskallt. Eller, det är ju stereotypt. Och att du, det här att man har ju förstått att den är AI-roboten... Att det alltså, kan användas mer, det är bättre för att skriva marknadsanalyser eller annonser eller utbildning där det ska inte vara några känslor utan det ska vara mer faktainriktat. Där kan man tänka sig då att om man in tillräckligt mycket bra fakta så kan de formulera det så att det blir bra. Men skönlitterärt, ja, det är tveksam, jag tycker inte att det funkar.
Alltså så här står det till exempel, när Klara Gulla då och hennes mamma har kommit ner till Malmö, så står det så här: tiden gick och Klara Gulla och hennes mor började allt mer trivas i Malmö. De fann egna rutiner och vanor som hjälpte dem att känna sig mer hemma i den stora staden. På morgnarna brukade Klara Gulla köpa nybakade frallor från det lilla bageriet runt hörnet och de njöt dessa tillsammans med en kopp te innan de begav sig till arbetet. Alltså det är ju gulligt och jättebra. Det kunde vem som helst skriva. Men sen går hela novellen på i samma stil. Det blir liksom inte något mer. Det blir ingen fluff i språk.
Nej, så jag såg att de hade tydligen efter ett tag...
Vad gnälliga vi är.
När de hade fått några texter så ville de, hade de matat in att de ville ha in lite mer dialog. Och så på något ställe så är det faktiskt en liten dialog. Men den är väldigt kort och väldigt intetsägande. Men det fick de att mata in lite extra för att det skulle överhuvudtaget bli något liv i texten. Och lite miljöbeskrivning vill de ha, det är ju inte heller så mycket utan det är sånt där lite extra som fick komma till då.
Ja, när de kommer hem så står det miljöbeskrivning, då står det så här: ibland promenerade de genom björkskogen där träden stod som silverpilar mot den blå himlen och löven dansade i vinden. Vi låter väldigt kritiska. Vi brukar ju bara ta upp älsklingsböcker. Varför har vi tagit upp den här?
Vi skulle väl hänga med lite, tyckte du?
Vi skulle hänga med.
Vi måste ju se vad som händer i litteraturvärlden.
Ja, och det tycker jag är bra. För att sen jag läste denna så har jag ju läst alla artiklar om AI överallt. Och känner lite mer att jag vet vad det är. Och jag tycker man ska hänga med. Man får vara lite nyfiken. Och Kejsarna Portugalien är ju en älsklingsbok.
Ja, absolut. Och det som de ville göra också på Novelix, det var ju att de ville ta fram såna här texter som har skrivits av AI för att man i skolans värld skulle ha något konkret att utgå från när de kunde jämföra för att diskutera skönlitteratur. Ja. Så att de skulle kunna göra. Och det, menar, om det här som du läste, det är ju en lite baksidestext eller lite så här referens eller vad heter referat av hur man det här, vad som hände.
Det kan man ju ha i lågstadiet att läsa. Alltså, ja. Det är ju väldigt enkel text.
Ja.
Och väldigt väldigt enkel och väldigt lättillgänglig text är det och tillrättalagd. Och det är väl därför man får ju nej, men det är ju lite, det finns ju de som är oroliga för att AI ska börja skriva liksom filmmanus, sångtexter. Alltså, man tänker sångtexter ska ju vara enkla, de ska vara lättillgängliga, de ska vara, ja, det
ja, precis, men, julklappsrim kanske.
Ja.
Ja, nej men ja. Nu är ju det hemlängtan inte, nu ska det, den bygger på Selma Lagerlöfs bok, men de har också fått ett direktiv, eller roboten hade fått direktiv att skriva också som författarna gör. Och det tycker jag inte att nej, finns det ingenting. För, men jag ska läsa lite stycke hur hon, Selma skriver om Janis Grolycka. Vi hade i förra avsnittet det här när han får sin dotter i famn första gången. Så vi sa att vi ska inte ta det igen. Nej. Så nu tar jag ett litet annat stycke.
Det är det när han får sin dotter i famnen och hjärtat börjar slå. Det står i varenda antologi som finns. Precis. Ta inte det.
Nej, jag tar inte det. Jag bara tar det här då. Att när han då har blivit, tycker sig ha blivit en kejsare. Så skriver Selma så här: aldrig förr hade Janis Grolycka haft så mycket att tänka på och fundera över som nu när han hade blivit kejsare. För det första fick han ju lov att vara obegripligt vaksam sedan storheten hade kommit över honom, så att han inte lät högmodet få insteg hos sig. Han måste jämt komma ihåg att vi människor, vi är alla gjorda av en och samma materia, och ifrån ett och samma föräldrapar härstammar vi, och svaga och syndiga är vi alla, så att i grund och botten har den ena ingenting att berömma sig av framför den andra. Mm. Hur skulle en AI-robot skriva, tror du, om detta?
Nej, men då kan jag å andra sidan säga att det där som du läste nu, det är rätt komplicerat. Alltså jag lyssnade noga, men det är ändå sådär som man tänker, ja, man läser en gång till. Medan det jag läste ur den här novellen är väldigt direkt och lätt förståeligt.
Ja.
Och därför tror vi människor är ganska lata. Alltså vi vill inte läsa krångliga saker alltid. Det är sådana som du och jag som kastar oss över krångliga romaner ibland. Men jag kan ju tycka att det är väldigt skönt med lättillgängliga.
Ja.
Vi vill gärna ha lätt tugga.
Men därför tror jag att sån här AI-robot är väl jättebra. Om man ska ha lätta texter, lättbegripligt och tydliga texter som ja, till exempel då i information, vad heter det, instruktioner eller i annonser eller så. Det är väl ett jättebra verktyg för det, men jag tror inte att det är något verktyg för just skönlitteratur. Men det när du sa om sångtexter, det vet jag inte. Sångtexter ska ju också vara lite enkla.
Men det är ju det som kanske är nu. Det är ju därför
inte
det,
nödvändigtvis.
Det, apropå varför vi överhuvudtaget pratar om den här. Och det är ju spännande nu i början. Och det gäller ju att hänga med lite grann och läsa. Så att man kan ta lite ställning.
Ja.
Och de har varit väldigt eftertraktade, de här novellerna, kan jag säga. De är inte så lätta att få tag i.
Ja.
Nu är ju Novelex, de har ju så att, på hemsidan så att man kan läsa.
Mm.
Men de är inte så lätta att få tag i om man vill köpa dem som en liten bok. Och det visar ju på att det finns en nyfikenhet och ett intresse. Alltså man kan ju inte bara avfärda saker. Det är så himla lätt att göra.
Jag tycker det var jättebra gjort av dem att de gjorde det här.
Ja.
Det var, men jag måste bara få säga.
Och det tycker jag är intressant. Det skrev de också. Det tog 2 veckor från de började till de fick ut böckerna.
Ja.
Och så fort går det i allmänhet inte att få en författare att skriva en novell. Så det kan ju också.
Precis, om man har den aspekten på det. Och även, det ska vi också säga, att även bilderna är framtagna med AI-robot. Mm. Omslagen till dem. Mm. Men jag ville bara säga det när vi pratar om sångtexter. Så säger jag att sångtexter ska vara enkla. Men så kommer jag att tänka på Bob Dylan. Han fick ju faktiskt Nobelpriset.
Ja, ja.
Så att jag menar att sångtexter ska inte alls alltid vara enkla.
Nej.
Men det är ju inte alla som... Ja. Kanske såna här snapsvisor kan vara... Ja.
Jag tror med på det där med uppslagsbok och ordbok och sådana saker, att rent mekaniska, alltså AI, man kan, menar, det finns ju sådana här områden, till exempel att skanna röntgenbilder och sånt där det är briljant, va? Så att det gäller ju bara att hitta rätt område, och sen att de skriver skönlitterära texter och så kommer vi liksom och säger det är inte bra. Då får man får ju läsa det och motivera och tänka till. Ja, jag är glad att jag har läst den här. Men jag tycker den är lite obehaglig. Det är någonting obehagligt.
Är det för att du vet att det är skrivet av en robot? Eller är det Är det någonting i texten?
Nej, det är inte något i texten. Nej. Utan det är sättet som det är skrivet på. Alltså det är det här lite... Det känns mekaniskt.
Ja.
Och det känns lite propaganda på något vis. Jag skulle kunna tänka mig att man kunde skriva sådana här och skicka ut.
Jo, men det är väl det robotarna kommer vara bra på, tror jag. Ja. Alltså just det här propaganda, annonser, utbildning.
Troll, sådana här.
Ja, precis.
Trollfabriken.
Ja. Ja, det var väldigt kul att läsa. Jag fick faktiskt lust att läsa de andra tre också.
Framförallt Boyes fick jag lust att läsa.
Ja, Calle Queen. Ja,
eftersom den ändå är liksom skriven. Det är ju ändå en framtidsvision som är väldigt otäck.
Ja, den är otäck och väldigt otäck skriven. Ja.
Så det är...
Jaha.
Nej, men nu har vi pratat i 25 minuter om någonting som vi inte vet. Nej. Jag sa ju det, att vi var som de där Bullerby-tjejerna som håller på med något vi inte vet.
Ja, men lite klokare har vi väl blivit.
Ja, lite klokare har vi blivit. Och jag ska inte säga att vi inte vet, för det är verkligen sätta sitt ljus under skeppan, för vi har läst på.
Ja.
Men vi begriper inte ändå. Det är inte alltid det hjälper att läsa på.
Men nästa kanske ska ta och ladda ner en sån där. Jag tror den där... Nej, det finns sån som är verktyg som man kan ladda ner gratis. Och så kan man mata in uppgifter och så kan man få ut någonting.
Ja, jag vet, jag har en son som hade laddat in, berätta vad du vet om Ursula Le Guin, hon den där essay. Då hade han fått ut, jag tror han har fått ut en A4-sida, men han sa det var inget nytt. Och det är klart, de tänker inte själva så.
Nej, men jag har också en av mina söner, han hade laddat, matat in och ville att de skulle... Att roboten skulle göra en konstnärlig bild av Tapies, den spanska konstnären. Och den bilden hade inte alls blivit så tokig.
Nej.
Men det beror ju på hur konstnären är. Alltså nu är han en abstrakt konstnär och det kanske, jag vet inte. Men det...
Ja, spännande. Ja. Fortsättning följer om detta. Det är, så mycket kan vi ju säga säkert. Ja, eller hur? Inte i vår podd dock, tror jag inte.
Det får vi se.
Vi får se. Tack för idag.
Tack, tack.